Välkomna till Kompilator som förra veckan fyllde 6 år och därmed går in på sitt 7:e år, vilket är märkligt. Tiden går fort när man har det roligt, som man brukar säga. Och dessutom passar det väldigt bra med temat för det här avsnittet, hitta flyt över tid. Att hitta rätt takt och göra saker i. Jag vill bara passa på att säga 3 saker. Nummer 1, tack så jättemycket till dig som lyssnar och till alla fantastiska gäster som kommer hit och delar med sig av sin ovärdeliga kunskap. Utan er skulle det inte vara någon podcast att tala om. Nummer 2 tar jag upp lite i dagens avsnitt, och det är att jag har en stadig rotation av röster som återkommer i podden, och jag skulle vilja ha lite nya röster. Så om du känner att du vill prata om någonting i en podcast, så hör av dig. hej@kompilator.se är nog det enklaste sättet. Nummer 3 är att trots att jag i somras bytte podcast hosting till Transistor, så kommer jag nog att byta igen, för att det är dags för att förnya, och jag skulle väldigt gärna vilja hosta det här på en europeisk podcast host. Jag har inte riktigt bestämt mig för vilken, men det kommer nog en liten hiccup, och jag ber om ursäkt för det på förhand. Det var det. Nu kör vi vidare med avsnittet. Varsågoda. Välkomna till Kompilator. Bartek heter jag, och Fredrik Björman, ja, från Grönpodden Kodsnack. Välkommen.
Ja visst, tack. Vilken
är du här?
Ja, precis. Hur gick det till? Var det nyss vi gjorde det här sist, eller var det jättelänge sedan? Det är ingen som vet.
Vad trevligt att ha dig här. Det var nog ett tag sedan, var något år sedan.
Ja, det var det garanterat. Det är ju, annars är det mest Kristoffer man hör i den här podden.
Jag blev så förvånad när du i något forum sa att han hade varit med 4 gånger under 2024. Jag tänkte, det kan inte stämma. Och så räknade det var 4 gånger.
Men, alltså, jag räknade flera gånger själv. Var det verkligen så? Det var bra på att få fatt i honom, helt enkelt.
Ja, precis. Jag har ett tema för dagens avsnitt, och det är att göra saker länge. För jag är ganska dålig på att göra saker länge, och du är exceptionellt bra på att göra saker länge. Och det finns en impedans mismatch som jag tror kan ge ett intressant samtal.
Ja, absolut.
Jag har 3 anteckningspunkter. Du har jobbat länge på samma ställe, du har poddat länge och du har sprungit länge. Jag tänkte, vi kanske kan börja med att podda längre, för du kodsnackar lite OG, svensk utvecklarpodcast. Jag scrollade tillbaka i er avsnittslista 2012-08-31.
Japp, det är en stund.
Och jag har inte gjort en närmare beräkning, men det ser ut som att ni har hållit varje vecka ganska länge.
Ja, men det har vi ju. Det var ju, i början var det ju väldigt svajigt. Jag har inte heller gått tillbaka och kollat upp det där när vi styrde upp det. Men det är ju någonting, ja, att göra saker över tid. Det är ju någonting med att sätta en, vad säger man, en kadens, säger man kanske?
Just det.
Och sen hålla den. Jag har funderat på varifrån den grejen kommer för mig. Men det är ju verkligen min grej för att få saker gjorda. Det verkar ju vara att ha en kadens att följa. Det går in på alla de här diskussionspunkterna för dagen som du har satt upp. Att för mig, jag har aldrig varit en sån person som det funkar och liksom försöka säga till andra att jag ska göra saker, eller liksom sätta upp ett mål och prata om det. Det som funkar för mig verkar vara att göra och sen möjligen prata om det efteråt. Jag tror att det verkligen är, jag tror mycket på den där psykologiska teorin, att om man säger en sak liksom högt till alla, så får man någon slags liten minibelöning i hjärnan att, ja men nu, kolla, nu har jag ju tagit på mig att göra det här, det är jättebra nu, och jag har planerat så här, så liksom får man inte gjort. Så att jag behöver nog verkligen vara tyst om, det bästa för mig är att vara tyst om saker, så göra dem först och så, kolla, jag har gjort det här. Det känns fint. Men kodsnackordningen började ju, eller ja, det fanns väl alltid en ambition om att spela in regelbundet, men jag tror att jag behövde sätta den där ordningen att det skulle vara någonting en gång i veckan för att hålla i det överhuvudtaget. För om det för mig hade varit liksom, ja vi gör det då hade det nog runnit ut i sanden efter första året. Och sen så, jag sätter ju liksom ribban efter kadensen också på något sätt. Om jag har någonting som jag bestämt för att det ska liksom ske med regelbundenhet, då får det ju bli lite vad det blir också på något sätt. Det tror jag var en viktig grej för mig, framförallt med kodsnack, att vara bekväm med att, ja men okej, jag gör det här för att jag vill få det gjort på det här sättet. Och då får det ju bli efter hur jag gör det också. Då kan jag ju inte gå och noja mig för att någon annan ska tycka att, ja men det här är inte tillräckligt bra, eller det här borde vara något annat. Då får väl de göra. Mm. De får göra sin egen podd i så fall.
Men just det där med att sätta kadensen tycker jag själv har varit jättesvårt, för kompilator började som en veckovis podd. Och det höll i sig kanske 8 avsnitt. Och sen märkte jag att det var ju sjukt jobbigt. Och i början så åkte jag ut till gästerna också. Och hade med
just det, då blir det verkligen projekt.
Ja. Och så klippte jag själv, och så liksom i början när man är superkritisk mot sin egen röst, så liksom kunde ta 3 timmar att klippa 30 minuter, för att man satt över liksom varje andningsljud och ska jag flytta den här några mikrosekunder. Precis. Så att det låter mer naturligt.
Ja, det finns ju så många grejer man kan göra hela tiden.
Så till slut har jag landat i en höstsäsong och en vårsäsong på typ 10 avsnitt var. Det verkar hålla hittills.
Ja, så jag får ju känslan att du har haft till och med liksom bättre rulle på kompilator. Ja, men vad kan det vara, sista året eller något? Det var så här, du började med det avsnittet och du sa, nej men nu tar jag paus. Och sen när du kom tillbaka från det så har det liksom bara flutit hur mycket som helst. Så du måste ju verkligen, verkligen hittat något som funkar för dig.
Ja, precis. Jag tror att sommaruppehållen är det som gör... det är mycket lättare att motivera sig att säga, ja men nu gör jag 10 avsnitt, även om det liksom kanske halvvägs känns lite tradigt att försöka hitta en gäst och liksom sätta upp allting, och man kanske är lite stressad på jobbet, men 10 avsnitt är liksom, det är inte mycket.
Nej.
Och så, plötsligt så har man spelat in 10 avsnitt, ja. Och så har man sommarlov.
Ja, precis, och så kommer man på några idéer till.
Så det har funkat väldigt bra för mig.
Nej, men jag hade ju en podd, eller jag gjorde en podd i jobbet ett tag som hette Underutveckling. Där hade vi varannan veckas frekvens. Och det märkte jag, trots att det ändå var liksom, det kunde jag ju sätta av arbetstid till och med på. Men trots det så kändes varannan vecka, det var jättesvårt för mig. Det kändes som att börja om från noll varje gång. För att säga, men jag har gjort ett avsnitt. Ja, men nu är jag klar. Nu är det ganska långt till nästa. Och sen så bara, vänta nu. Nej, men nu ska vi göra något nästa vecka. Och så, gäst. Ja. Så det kanske var liksom sämsta möjliga frekvensen för mig. Det funkar inte alls.
Jag känner igen det där efter sommaruppehållet. Att man har liksom helt typ glömt bort. Vad spelar jag in i ens?
Ja. Liksom, Hur frågar man folk? Ja. Finns det någon där ute som vill prata om någonting? Nej, Björn.
Ett tag lekte jag med tanken att bara boka 10 luncher under 2 veckor och bara bränna av 10 avsnitt.
Ja,
och ha liksom en hel. Men då blev det lite... Det fina med den här podcasten är att jag kan bjuda in folk allt eftersom att det dyker upp saker som jag vill prata om.
Ja, men precis. Det känns som det är en väldigt bra grej också. Ja. Det är en väldigt så här, naturlig, skön stil på det. Nej, för det försöker jag också göra då och då. Alltså släppfrekvensen på GodSnack är ju väldigt fast med, men när och hur saker spelas in är ju mycket mer flytande. Och jag försöker ju ofta, eller har ofta försökt bygga upp lite buffert. Nu har jag faktiskt lyckats med det. Så just nu har jag ett par avsnitt framförhållning så här. Och det är också väldigt, det ger ju också någonting skönt att kunna planera lite grann och liksom se lite framåt och kunna ha saker vid behov färdiga en vecka innan och sånt där. Det hände för första gången någonsin någonstans i januari att jag hade 2 avsnitt helt färdiga och beredda att släppa. En vecka, 2. Så nu får jag passa mig här så jag inte tappar bort allting. Men det är ju, även om det är skönt att ha frekvensen på liksom släppen och hålla rutinen för mig, så är det ju ändå så här. Det är också skönt att ha en buffert uppbyggd så man har lite mer fritt spelrum när det behövs.
Mm. Ja, jag har avsnittssidan för Kodsnack uppe och här noterar jag att Kodsnack avsnitt 26 från 2013 heter Modermodemet ser dig.
vi hade på känn vad som skulle hända i framtiden.
Men det är lite roligt för Modermodemet, för er som lyssnar, är min andra podd med Patrik Svensson och Anders Arpi. Och den, det roliga med den är att den är mycket lösare. Vi liksom har ingen commitment överhuvudtaget.
Nej.
Men, och vi kör direkt till disk, så liksom ingen klippning, ingenting.
Nej, det är fantastiskt.
Och det är roliga att den kommer ut mycket mer liksom regelbundet.
Ja.
Sen är vi ju 3 stycken, så det är lättare att om en faller bort, att de andra 2 kör på.
Ja, men precis. Men det är så skönt, för det blir ju, det är ju en så himla tydlig del av podden också, att men det här blir vad det blir och så här, och sen plötsligt säger någon, men nu var lunchen slut, eller så här, nu ringde de från dagis. Det är verkligen så man får ju ut något annat av en produktion som inte är liksom jätteproducerad och filtrerad, och då kan det verkligen vara så här mitt i stunden. Det börjar med konstiga ljudeffekter när de försöker liksom få mikrofonen i rätt läge och så slutar någon lägger på luren. Det är ju jättefint.
Hur känner du att Kodsnack har ändrats under de här åren?
Hur har den ändrats egentligen?
Det kanske den inte har, jag vet inte.
Jag menar, största ändringen innehållsmässigt måste ju vara att det är allt mer sällan vi är alla 3 samtidigt.
Mm.
Och det är ju en trend som har levt väldigt, väldigt länge. Så att, men det vore ju inte, det hade varit ganska kul att höra från folk som lyssnar så här, hur de tänker på förändringen i podden. Men det är ju roligt. Jag pratade ju med vår gemensamma bekant, får man väl nästan säga, Lars Wikman, för ett tag sedan. Och han sa det att men Kodsnack, det är ju en intervjupodd ändå.
Mm.
Och det har han ju rätt i.
Mm.
Men jag tänker ju inte på den som det är ändå.
Nej, om någonting som jag skulle säga ändrats är att den har ändrats från en samtalspodd till en intervjupodd de senaste åren.
Mm.
Diffust.
Ja, precis.
Och det har väl med att det är svårare för er att få ihop era scheman och vara
alla 3. Ja, men precis. Precis. Men, för jag tror att i mitt huvud så är det nog fortfarande att men det är intervjuer mellan gångerna då vi pratar. Det är någon slags mix. Men sen tror jag att det känns som att jag skulle vilja dra det mer emot diskussionspodd också. För det verkar både jag och sen så, jag gjorde en liten lyssnarenkät i vintras också. Det verkar både jag och lyssnare gillar ju den stilen. Så det försöker jag fundera på där i bakhuvudet. Finns det sätt att göra det mer, även om det inte är exakt samma panel hela tiden, att få komma till mer av den känslan?
Mm.
Eller kanske snarare, det kanske snarare handlar om att lyckas sätta den känslan för folk som är med i podden.
Mm.
Att man kan komma in i diskussionskänslan även om man är med en gång eller på återbesökarna ibland.
Så har det lite blivit med kompilator att jag har ett galleri av personligheter som
jag
kontaktar när jag vill prata om någonting.
Ja, men precis.
Och jag har typ helt lagt av med sociala medier.
Ja,
nackdelen då är att det är mycket, mycket svårare att hitta nya röster.
Det är sant. Du exiterade ju verkligen ordentligt för några månader sedan, va?
Ja, strax innan jul fick jag nog av allt. Just det, och tog bort alla konton överallt.
Det låter skönt, måste jag säga.
Nej, för den där doomscroll-energin måste ta vägen någonstans. Hittills har den att jag typ scrollar i Hacker News och är irriterad och kan inte kommentera för att jag har inget konto längre.
Nej, alltså det där är ju svårt. Det är ju så himla tydligt varje gång man försöker ta bort en sån där, just som du säger, att energin finns ju där. Den vill ju gå till någonting. Och ja, jag har ju dragit ner på grejer jag tittar på ganska mycket, men jag är ju fortfarande på Mastodon. Man har, ja men Slack så är ju på ett par kanaler och sen några Discord som jag bara hänger lite i. Och det är ju så här, ja, om jag har kollat igenom alla tre och sen så lägger ifrån mig, här, men, nej men nu gör jag ju ingenting med liksom, lägg ner laptopen och så ligger telefonen på bordet och så är man liksom handen på väg bort till telefonen för att kolla Mastodon igen. Sluta.
Ja, det var så mycket bättre när man hade uppringt internet, för då gjorde man sin internetvända för dagen och sen var man klar. För då hade man liksom kollat av allting och det kostade att bara sitta och...
Ja, men precis. Precis. Nej, men det kommer jag ihåg när vi fick ADSL hem. Så var en kompis med som sa att ja, nu är tricket för att lära dig att ha internet på i bakgrunden utan att använda det. Jag tror fortfarande inte jag har lärt mig det. Det är lika svårt jämt. Jag är också nyfiken på så här, är det egentligen någon förändring av beteende eller... Hade jag exakt samma beteenden även när jag liksom bara hade läsa böcker och ringa någon och välja på?
Jag kan minnas när jag var tonåring så behövde jag liksom innan internet fanns, men det är liksom, ja, som sagt, uppringt modem fanns absolut inga smartphones, ingenting. Man kunde inte doomscrolla på toan. Så då brukar jag sitta och typ läsa schampoflaskorna i desperation.
men det är väl också doomscrolling. Jag kan nog tänka... Jag tror jag hade det redan då, den här känslan att... Ja, men den här tiden, den borde jag ju lägga på något fokuserat. Liksom. Läsa en bok eller spela något svårt spel. Så här, jag sitter och bläddrar i CD-samlingen. eller läser schampoflaskorna.
Jag vet inte vad jag hörde, men det var någon som sa att det farligaste, eller det värsta som kunde hända under 90-talet var att man blev uttråkad. Så att man försökte stävja det till varje pris.
Ja, man går ut och elda i skogen.
Oj. Vad säger du om att vi raskt går vidare till nästa punkt? Jobba länge. Så här, jag vet att du jobbar på, jag har glömt namnet på stället du jobbar på.
Ja, det är så folk brukar göra. Det hör till lite grann. Man ser det inte så ofta ute i världen.
Nej, men grejen är att jag har använt den, nu ska vi se, Time Edit.
Ja!
Ja!
Snyggt!
För jag använde det flera år när jag gick på KTH, fick vi våra scheman från Time Edit.
Just det, förstås.
Och du har varit där ett bra tag.
Ja, det har jag ju. När jag började jobba så jobbade jag ett par år på ett annat företag som gjorde lokalbokningssystem. Som sen blev uppköpt av Temedit efter ett par år. Så att, om man vill verkligen låta extrem så kan man ju säga att jag har aldrig bytt jobb. Under hela karriären.
En klassisk acquihire.
Just det, precis. Det var bara mig de var ute. Nej, men så är det ju. Sen har jag flyttat om internt mellan företag och organisationer och sådana grejer, en massa. Men
det där är jättefascinerande, för jag har aldrig varit, och nu är det sanning med modifikation, men jag har aldrig varit på något ställe längre än 2,5 år. Sen så har jag kommit tillbaka till samma ställe som konsult, men...
Ja, just det.
Men jag har aldrig stadgat mig någonstans riktigt. Och jag undrar lite hur gräset är på andra sidan.
Ja, precis. Ja, men det där är ju intressant, för det är ju sån kombination av saker som har gjort, ja, men som, eller som har bidragit till att jag inte är så benägen att byta jobb. Jag menar, en sak är ju såklart att trivas med det man gör.
Mm.
Och sen så en annan, ja, men ganska stor anledning tror jag ändå är ju att jag har aldrig varit liksom lockad av konsultupplägget för dess egen skull, om man säger. Just det där att, ja, men jag känner ju liksom det intressanta, ja men kul så här att byta grejer då och då, liksom prova nya saker, ja men absolut. Och så bara, ja men energin att liksom komma in på nya ställen med nya människor varje gång. Så, och sen så, ja, du får ju egentligen aldrig välja vad du kommer in på, så det kan ju bli precis vad som helst. Det är det där, ja men Göteborgs konceptet, ja men konsultbolag, en massa fräcka kunder, alla kunderna är Volvo och Telia. I grund och botten är det där man hamnar. Och sådär. Så jag liksom inte, för det hade ju varit en naturlig annars. Jag känner ju mycket folk som har växlat över tid mellan liksom konsultjobb och sen kanske jobbat med på ett produktbolag som jag gör ett tag och sen växlat tillbaka. Men just när man inte är lockad av konsultlivet i sig, så då blir ju alternativet, ja men skulle jag byta jobb skulle det vara för att det dök upp ett annat bolag som bygger någonting som jag verkligen känner såhär, wow, det här är ju mycket större eller mycket viktigare för mig än det jag har gjort nu. Eller om det då skulle vara liksom magiskt på något sätt rätt kombination av personer. Jag vet inte vilka det skulle vara. Men det är väl de grejerna som liksom skulle kunna locka. Och det händer ju inte sådär jätteofta. Speciellt inte när man är någonstans där man ändå liksom känner att man funkar ganska bra och har det ganska trevligt. Så det är väl alla de där bitarna som går ihop med varandra. Plus då att jag tycker det är kul såklart att bygga något över tid och liksom se hur det utvecklas. Och sådana saker. Sån här streaks-mentalitet som håller igång kodsnack också.
Men du, ett litet sidospår. Vad gör du på jobbet egentligen? Jag har sett dig namedroppa React, jag har sett dig namedroppa C++, jag har sett dig namedroppa Java. Det är väldigt varierat.
Ja, jo, men speciellt över tid så har jag varit inne på alla bitar. För grejen är att vi har ju, men vi har en server som är, vad ska man säga, det mesta av affärslogiken för schemaläggning. Liksom hålla reda på alla regler, kolla alla kollektioner och allt sånt där. Den är skriven i C++. Den har jag varit inne i lite grann och haft sönder saker mest. Den har ju exponerat i massa API-er som jag har använt i andra grejer. Så att jag kan gå in där och göra saker, debugga lite vid behov. Men sen det jag har jobbat mest med de senaste åren är ju våran, alltså klienten för schemaläggarna. Där de är inne och gör saker. Och den är ju en React-app.
Just det.
Så att en genomsnittlig dag så är jag ju överlägset mest frontend-utvecklare. Men sen så drar det ju neråt mot backen. Och vi har ju massa andra tjänster. Man hinner ju vara inne och göra några grejer över tid. Jag har skrivit mycket Java-kod som exponerar vårt API mot SOAP till exempel. Det är jätteskönt att göra det längre. Det där konstiga gamla rapportgrejer och sånt som man försöker lägga ner genom alla år och så. Så att, nej, men en vanlig dag nu är ju mest TypeScript faktiskt. Nu har vi till och med den äldsta React-kodbasen klivit över så att den är TypeScript och allt mer typad. Så det är häftigt.
En sak som jag märkt, det är ett jobb som jag har kommit tillbaka till som konsult i två vänder. Så jag har lite fått känna på hur det är att vara länge på samma ställe. En sak som jag upplever är att man bygger upp dels ett förtroendekapital, men dels en kunskap om lore. Alltså, vem har koll på grejer? Hur går man tillväga för att få saker gjorda?
Ja, precis. Ja, men väldigt mycket så. Det gör man ju. Och det är roligt också, för det tog mig ju väldigt lång tid att inse hur mycket saker jag kunde. För att när vi blev uppköpta då, då var vi ju, jag tror, 5 eller 6, ja, beroende på hur man räknar, men liksom ett kärnteam på typ 5-6 utvecklare. Sen var vi så många ganska länge, det liksom var plus, ja men tillkom 2-3 stycken liksom över tid och sen var det någon som slutade. Men vi var ändå ett ganska litet team. Så jag var ju ganska länge en av de nyaste utvecklarna. Och sen så har vi liksom expanderat framförallt sen pandemin. Så nu är vi väl, ja men vi är 30-35 på utvecklingssidan i företaget. Så vi är liksom många team som är lika stora som det som var hela företagets utveckling från början. Mm. Så nu fattar jag, just det, ja, men jag kan ju det här. Det finns massa grejer jag kan förklara varför de är som de är. Det är inte alltid så att de anledningarna är moderna längre, men men jag kan säga, så här är det för att det var så här.
En historian.
Ja, men precis, lite så. Arkiv kommer dragande med dammiga gamla böcker så här. Kan vi ändra den här till rött? Nej, men du ska se här. 2016 så sa vi faktiskt att...
Jag har ju valt konsultspåret och det är snarare... jag har matchat det mot min personlighet snarare än att jag dras till konsultlivet. Tyvärr är det inte så att... Trots att man är konsult så hamnar man oftast i det här att man blir inplockad för att de behöver stärka upp ett team snarare än att man ska göra en punktinsats.
Ja, just det.
Jag vet inte om det finns. Det är kanske bara liksom fanfiction som jag har skrivit i mitt eget huvud.
men lite så. men det är väl en sån här bild man får också, tänker jag, av alltså, folk som pratar på konferenser och sånt. Det känns som att en klassisk är liksom en konsult som pratar om något de har gjort på ett ställe. Och då får man tänka så här, ja, men det är så konsulter jobbar. De liksom kommer ut på ett ställe så gör de liksom, så de gör det så bra så att det blir ett konferenstalk efteråt och sen så går de vidare till något annat häftigt.
Mm.
Liksom en glamorösa konsult.
det som man kan säga om konsultandet är att det är ingen som förväntar sig att man ska vara där länge, så man slipper kanske för ord. Man blir inte inbjuden till de här mjuka bitarna. Vilket gör att man kan fokusera på det som man ska göra. Och det tycker jag om. Men någonstans undrar jag om det inte... om jag inte hamnat i en loop. Jag kanske skulle triva jättebra på att sitta på samma ställe i 10 år. Men,
om det
jag...
var rätt ställe, det är ju det som
är... Ja, precis. Och det är det som är problemet, man vet inte det. Det är jättesvårt att veta.
Nej, precis. Det är ju bra med konsulterna. Där är det ju lätt att ändå prova nya ställen.
Ja, precis. Exakt. Har du upplevt några nackdelar då med att vara väldigt länge på samma ställe?
Ja, men det är ju... Alltså, det är klart man har ju liksom tråkigare perioder och sånt där. Och jag har väl märkt att ja, men det hänger ju mycket på liksom, ja, men vad som pågår i företaget. Vi har ju haft liksom så här, eller jag säger vi, men det är ofta är det ju jag själv också. Man har ju såna här perioder, det känns som allt går på tomgång. Och så det kan också vara en grej som har gjort att jag inte har bytt jobb. Att perioden när jag själv känner att jag går på tomgång, det är ju, då känner jag också att jag är ju inget bra på det här. Alltid är jättedåligt. Det finns ingen annan arbetsplats jag borde utsätta för mig heller. Och så när det börjar vända uppåt, då är det så här, ja, men vänta, jag kan göra det här. Så här, ja. Och det här är ganska trevligt. Ja, ja, men nu kan jag lösa den här grejen. Yes. Nu kör vi.
Ja, men du har också fastnat i en positiv loop, kan man ju se det som.
Ja, jag menar exakt. Det är verkligen inte bara åt ena eller andra hållet. Men sen har jag ju, ja, men ändå vill jag påstå, jag har ögonen ganska öppna för det. Liksom, vad skulle få mig att känna att det inte var rätt jobb längre och sådär.
Mm.
Det har ju varit perioder jag tänkt så här, ja, men om den här grejen händer, då kommer det inte vara intressant. Och, då är det dags att titta efter något annat.
Mm.
Och sådär. Och sen har det ju... Sen har det ju hänt bra grejer istället.
Mm.
Men det är väldigt kul. Vi har ju liksom expanderat både liksom i Sverige och internationellt. Och liksom fler kollegor. Och på något spännande sätt lyckas anställa mycket trevliga människor.
Men det låter ändå som att det händer väldigt mycket med företaget.
Ja, men precis.
Det liksom kanske inte känns som samma jobb.
Nej, men exakt. Nej, men verkligen. Det är ju mer som har bytts ut över tid och utvecklats än som är samma som från början. Det är, det är verkligen en del av det som är kul också.
Mm. Min fru jobbar på ett stort svenskt läkemedelsbolag. Och de är verkligen så att de flesta kommer in direkt efter examen och så är de där tills de går i pension.
Ja, just det.
För att det är så ofantligt stort. Alltså just bara det. Den här sajten som ligger nära oss.
Mm.
Det är två sajter och båda är stora som små städer.
Ja, just det.
Så man kan göra en karriär på samma jobb.
Ja, just det.
Vissa dagar är jag lite avundsjuk.
Ja.
Ja, men lite som du säger, bara att låta det gå på tomgång snarare än att man behöver hustle, grinda och tänka på nästa förlängning. Och...
Ja, just det. Jo, ja, men för det är ju kul också. Det passar väl min personlighet också. Jag är så här... Jag har någon inre 4 år gammal anarkist som slår bak ut varje gång någon försöker säga till en vad man ska göra. och sådana saker. Och så här... det fanns en gammal Dilbert-serie där någon av kollegorna hade... Kunde känna lukten av onödigt arbete. Det var någon som kom in och var jättestressad. Åh, de har sagt att vi ska göra det här. Åh, jag måste göra fort. Och så kommer en annan. Det luktar onödigt arbete. det här kommer att bara ändras. Jag behöver inte lyfta ett finger. Men det är så här mycket sån... Alltså, känsla för det här. Det här pratas sånt som en stor deadline. Men egentligen är ingenting bestämt någonstans. Mm. Och liksom, det här är så löst i kanterna som man... Ja, men jobba på som vanligt och vänta ut det, så kommer man att få veta med tiden vad det är som egentligen behöver göras.
Mm.
Och hur. Det känns som en sån grej som är kanske svårare att göra om man är på konsultsidan och någon kan liksom försöka komma in och liksom peka med hela handen och säga så här ska det göras.
Mm.
Ja, och så får man göra det kanske oavsett.
Det där har jag upplevt som konsult och jag är extremt medveten om vad jag kostar. Det var en kund som skulle ha en checkbox i en modal. Och jag tror att vi var uppe, bara för mig, uppe i liksom 35-40 tusen. Och i slutändan så blev det ingen checkbox.
Allting blir ju jobbigt om man räknar på det på det sättet. Det är samma sak om man liksom fika paus med teamet eller någonting.
Ja, precis, exakt. Den upplevelsen har fått mig inse väldigt populärt att klaga på att det offentliga är ineffektivt.
Mm.
Jag tror jag inte har någonting med det offentliga att göra. Det är bara stora samlingar med människor.
Ja, visst.
Är ineffektiva i grupp, punkt. Ja. Det är liksom en naturlag.
Ja, det är en del av, det är nästan en del av poängen.
Ja.
Sådär. Om man inte behövde resten av gruppen så skulle det gå mycket fortare. Men då, det finns en poäng med att man har gruppen också.
Raskt vidare till dagens sista ämne.
Mm.
Springa långt. Och där hade du som sagt ditt nyårsavsnitt av Kodsnack, långdistans mjukvaruutveckling, som jag uppmanar alla att gå och lyssna på om ni inte har gjort det tidigare. För det är jättebra.
Roligt.
Jag gillade speciellt kopplingen du gjorde mellan springa långt och mjukvaruutveckling. Har du lust att bara ge en elevator pitch eller en elevator summering av tankegångarna?
Ja, precis. Hur ska man... Ja, men i grund och botten är väl att liksom utveckla mjukvara. Det är ju något man gör över tid. Och det är... Ja, men vi pratar ju om det som att ja, men vi är så flexibla och agila och sådär. Och sen så vill vi styra upp saker. Men... precis som att springa långt, så är det liksom, man tar små steg hela tiden och det enda man egentligen kan göra är att försöka anpassa, liksom, hur gick det förra steget och hur om något vill jag göra annorlunda med nästa steg för att det ska kännas så bra som möjligt. Mm. Och det är liksom en uthållighet eller hitta ett vettigt tempo som håller länge. Det handlar inte om att sprinta. Det är en av mina favoritgrejer att klaga på ordet sprint för tidsenheterna vi jobbar i. Det känns så dumt. Det
Jag tycker det är fascinerande. Jag tänkte på det när jag hörde dig prata. Och jag tycker det är väldigt fascinerande att om man tittar på Uncle Bob och Kent Beck och gänget som kom på ordet sprint.
Mm.
Och Scrum som också är någon slags sportmetafor.
Mm.
Och så tittar man på dem och de är inte de mest atletiska herrarna.
Nej, precis.
Så man kanske ska passa sig för sportmetaforer
överlag. Ja, precis. Det kan slå fel. Det finns ju bra exempel också. Jag vet inte, jag tror inte jag pratade om det i poddavsnittet, men det finns ju en så här svensk ultralöpare legendar som heter Rune Larsson.
Just det.
Han har ju varit ute och förra så mycket, och jag tror inte den finns kvar längre tyvärr, men innan jag sprang ett ultralopp för första gången så kom jag in på hans hemsida, och då fanns det en text som han hade skrivit någon gång om att springa långt.
Mm-hmm.
Och det var så här hur han tänkte och liksom lite så här praktiska råd. Och det var ju så otroligt mycket mer jordnära och skönt än sån här liksom träningshetsare med proteindrycker och såna grejer. Så liksom hans rådgivning började med att, ja men innan loppet så sover jag så länge det bara går, så nära en på som möjligt. Liksom, gå upp, så sätt in på loppet du bara kan. Och sen så, ja, alltså folk som ska springa maraton och sånt där, de kan ju sitta med sitt liksom vita bröd och snabba kolhydrater, men vi som ska springa länge, vi behöver ju något annat. Så bara, inför mitt bästa liksom 10 mils ultra så åt jag en stor ostkaka med en halv deciliter vispad grädde och blåbärssylt. Det var så här sansat. Liksom, man äter något man står sig på, så liksom är man ute i ett lugnt tempo. Och, ja, så mycket bättre. Det var liksom ingen hets runt någonting, utan ja, men äta som känns bra under tiden. Och rulla på.
I mitt inre ser jag mig en herre i Domus t-shirt som springer förbi alla i fräsiga sportkläder. Och...
Ja, men exakt. Exakt. Det känns så. Det är skönt. Ja, men så här, göra saker som håller över tid istället för oj, nej, vi måste fixa det här precis nu. med en handgranat eller någonting.
Jag ville diskutera. Det är lite LinkedIn-motivationsposter-varning på det här. Men prata lite motivation och mindset. För jag har alltid haft jättesvårt att springa, komma igång med det. Lite som du nämnde i ditt avsnitt, att man liksom går ut hårt och så typ går det bra i tre löprunder och så trampar man snett eller sträcker någonting och sen så skiter man i det.
Ja, men precis. Precis.
Men förra året så försökte jag på någonting nytt, och det var att springa utan någonting, utan att löpa krocka, utan podcast eller någonting, och liksom bara försöka springa så långt som det kändes bra, och så gick man resten av vägen. Och så nästa gång så kommer jag ihåg, ja, men jag sprang typ så här långt, för jag har liksom vägmärken längs vägen. Om jag sprang så långt, jag kan säkert springa 100 meter till. Hur svårt kan det vara? Liksom, man är ju uppvärmd och klar och och plötsligt så har man sprungit 5 kilometer.
Ja.
Och bara här om veckan så hörde jag en jättebra ett jättebra uttryck, och det är att man ska ha input goals snarare än output goals.
Ah, ja. Det låter
man ska liksom inte ha jag ska springa 5 kilometer, utan jag ska springa varannan dag. Och kanske lite längre om det funkar.
Just
och så
det.
Skiter man liksom i utfallet.
Ja.
Så kommer
ja,
det av sig själv.
Exakt. Det är ju, ja, men visst. Det är ju klockrent. Det är ju det jag vill göra. Men i princip det som jag har gjort också när jag liksom har kommit igång. Och så. Det är ju verkligen det. Och när jag har haft problem. Ja, men det som jag pratade om i podden också. Att ja, men det störigaste är när jag började tävla mot mig själv. Mm. Och liksom hade i huvudet att ja, men den här rundan så här, förra gången gick det så här fort vid den här tiden. Ja, liksom output-grejer och inget bra alls. Gör ingen gladare. Eller kanske en gång om man faktiskt lyckas slå sitt mål, absolut. Då kan man ju vara nöjd, men i snitt bara dåligt. Mycket bättre så här, ja, men jag ska komma ut som du säger så här, ja, men nu kändes det bra att springa så här långt. Jag gör ju mycket så också. Jag har ju ja, men den runda som jag springer nu på dagarna, det är ju så här, jag springer ut Och sen så vänder jag när det känns lagom. Mm. Så då kan man ju verkligen göra det dynamiskt. Att idag kändes det bra så här långt. Så här, ja, men okej. Okay. Ja, men jag springer till jag kommer till nästa kilometermarkering. Sen kan jag gå hem. Det blir skönt. Men om jag springer lite längre så kommer jag hem fortare. Det är skönt.
Undrar om det här skulle gå att omsätta till någon slags ramverk som man kan sälja till företag.
Antagligen.
Lufs-oriented development.
Just det, Lufs är förkortningen antar jag. Stora bokstäver.
Ja, men det är så. Nej, för det är så himla mycket fokus på vad man åstadkommer snarare än hur och hur hållbart man kan göra det. Jag har också alltid stört mig på ordet sprint. Mm. För efter en sprint så måste man ju lägga sig ner på marken och ventilera.
Ja.
Nej, då en till sprint.
Ja, precis. Alltså det är så jäkla hemskt. Det finns
Vad är det längsta du har sprungit?
10 mil.
10 mil? Mm. Det är helt stört. Det är ja, som till Uppsala härifrån. Det är ju...
Ja.
Hur lång tid tar det?
Det tog väl typ 10 timmar och 40 minuter för mig. Jag sprang den distansen 2 gånger. Alltså 2 år efter varandra. Och det gick, det gick lite fortare andra gången. Några minuter alltså. Men
okay,
framförallt kändes det mycket bättre, liksom jag hade hittat bättre sätt att göra på något sätt, eller det satt bättre i huvudet.
10 mil, herregud. Ja. Vi har en bekant som också, han springer sådana ultralopp, men ibland så åker han och springer dem i bergen.
Ja.
Och så,
ja.
Någon gång kommer han tillbaka och säger, ja, jag dog nästan den här gången. För det var något med trycket. Och...
Ja, oh, fy fasen. Ja. Ja, men det är, alltså, de gånger jag har sprungit så långt har det varit platt. Det var ju Lund liksom. Det är platt och jämnt och asfalt och sånt där. Men folk som springer i terräng, det är ju ännu mer otroligt.
Ja, men det var uppe i Alpen också. Så det var liksom så här tunt med syre och...
Ja. Det finns ju något franskt... Nej, Mont Blanc är inte... Det är inte den trakten. Men det finns UTMB tror jag det heter. Någonting ultra, någonting Mont Blanc. Det är också så här, hur många höjdmeter som helst.
Ja.
Måste springa och jodla samtidigt. Sånt.
Svårt. Ja, vad skönt att det finns saker som chockar dig också. Öppningsmässigt.
Inga problem. Nej, men det är ju det som är kul med det ju när man kommer in i ett sånt... Man kommer in i någon slags sådär mentalt flyt. Och det liksom, man känner att man kan rulla på. Man har någon slags koll på läget. Mm. Tror man i alla fall. Det kan ju ändras. Men just att hitta ett sådant där flyt över tid. Det...
Mm. Hitta flyt över tid. Det är ju... Det var bra avslutningsord tycker jag. För det här samtalet.
Ja, det vi siktar
på. Jag ska fundera på vidare hur jag kan... Hitta flyt över tid.
Ja. Det är jättesvårt. Jag tycker det är svårt i jobbet också. Ja. På alla möjliga sätt.
Ja.
Men man får dyka upp och göra det.
Mm. Mm.
Ja, hitta flyt över tid. Känns bra.
Tack så jättemycket för att du ville titta förbi och diskutera.
Flyt. Ett nöje.
Och på återseende och på återhörande. Tack för idag.